Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och välkomna till dagens avsnitt av Denke och Berns. Med mig Denke, och i studion har vi också Berns.
Tjenare.
Och vår gäst Georgios Batselas från Kaplans.
Hej.
Hej. Idag blir det auktionsspecial. Vi ska prata om Kaplans kvalitetsauktion som går av stapeln den 21 maj. Och det borde väl när det här släpps vara knappt en vecka fram till auktionen. Vi har valt ut favoriter till ur en auktionskatalog som är omfattande, eller hur?
Ja, det tycker jag, verkligen. Ja.
104 objekt.
Yes.
41 Rolex. 12 Patek.
En bra.
20 Omegor, varav 10 Speedmasters.
Det har du kollat upp.
Men jag gör ju lite research sådär innan. Men det är bara ett fickur.
Ja, just det.
Och bara en Daniel Roth. Men det kanske vi kan återkomma till.
Det kan vi göra.
Fredrik, du hade ju lite sådär koll på Patek-referenserna.
Mm. Jag menar, framförallt så är det ju väldigt mycket Nautilus. Det är 6 Nautilus av olika, eller med olika referenser.
Verkligen. Så, ja. Olika material också.
Just det. Mm.
Jag tänker att auktionen i sig kanske inte kräver någon direkt större presentation. Utan vi skulle ju faktiskt kunna gå direkt på våra favoriter. Vi har valt ut ett gäng var. Ska vi göra det? Georgios, vill du presentera lite grann kanske?
Ja, men precis. Georgios Batselas heter jag, och jag ansvarar för Kaplans klockvärdering. Vi är en grupp på 5 personer. Det är jag, Christian Blomberg, Sanna Grenesjö, Mikael Nordberg och Thomas Kärinen. Det är vi som har hand om alla klockor som kommer till oss. Och vi har auktioner varje månad på klockor. Och sen har vi 2 specialauktioner som är ju den här vi ska prata om nu i maj. Som vi kallar för klockkvaliteten, eller Important Watches. Sen har vi den igen i november. Och det är ju våra prestigeauktioner. Det är de auktionerna som ska liksom nå ut. Det ska vara relevanta klockor. Det ska vara det är prestige helt enkelt för oss. Och det är en väldigt viktig auktion. Vi trycker kataloger, fysiska kataloger, och vi lägger ner väldigt mycket tid för att få den så lyckad som möjligt.
Visst har ni satsat ganska mycket på presentationen av objekten?
Ja,
tycker man ser mer film, man ser mer bilder och mer push i social media.
Ja, tack för att säga det. För ja, vi jobbar ju hårt med många saker, inte minst med marknadsföring, som ju är en väldigt tuff och svår uppgift tycker jag. För att det är mycket som händer, det finns många olika typer av alternativ, och det är också svårt att veta hur det faktiskt funkar. Men det första och det viktigaste är ju det som händer, det vill säga utan klockor har vi ingen auktion. Och där är ju en tuff bit för hela gruppen, hela teamet, att dels få in de intressanta klockorna, dels stänga liksom värderingarna med säljarna och få in dem för bra priser. så att vi vet att vi kan få en intressant aktion och att vi bygger ihop då aktionen med ett visst antal klockor, men också att det är rätt liksom fördelning. Men sen och därefter så börjar liksom nästa jobb, och det är ju hur vi väljer att visa upp dem, alltså hur vi tar bilderna, att vi öppnar vissa klockor, hur vi katalogiserar och hur vi beskriver dem. Det är ju ett jobb också. Så det är väldigt många olika steg liksom i det här. Så, och sen när allting är över så är det över.
Är det så här debriefingrundor och sånt då?
Alltså det är, jag brukar skoja. Det har gått rätt bra för oss. Vi har tagit rekord efter rekord faktiskt under de senaste auktionerna. Ganska många i rad nu. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer hända med den här då.
Hur känns det då?
Ja, det är ju alltid nervöst och jag tar inte ut någonting i förskott sådär. Så jag vill liksom inte gå in på det. Men jag kan ju prata om de som har varit. Och då har vi ju tagit de här rekorden då i alla fall i Skandinavien. Och ja, det har ju varit jättekul. Vi går ut då den kvällen allihopa och har fantastiskt kul och pratar om allt möjligt, liksom det är det här, precis som du sa, Bench. Det känns liksom, det är det där sköna att allting är över. Men sen så, ja, så vi försöker ha så kul vi bara kan. Och sen så på måndagen, då är det som ingenting har hänt. Mm. Då är det liksom den nya konen. Det känns märkligt alltså. Det känns märkligt.
Mm. Innan du presenterade dina favoriter i katalogen i år, tänkte jag bara, Fredrik, vi har ju bara två faktiskt gått igenom katalogen och valt egna favoriter också. Men vad tänker du inför årets auktion?
Mm. Men det finns någonting jag skulle ta upp som jag tycker är viktigt. Och det här är lite, när jag har pratat med andra, vi hade till exempel en Clubhouse-kväll här för någon vecka sedan när vi diskuterade auktioner och så vidare. Och det som ni fick som väldigt positiv kritik, det har inte jag sagt till dig, men det är att om det dyker upp information, kanske någon som läser som tittar på objekten eller som känner till saker och hör av sig till er, så är ni väldigt snabba på att uppdatera informationen i katalogen. Att det inte är så att ni har prestigeskäl eller något annat, låter bli det, utan kommer det till en ny information så fylls det på kontinuerligt i katalogen, vilket är väldigt, väldigt uppskattat.
Ja, tack. Nej, men vi är människor och människor är flad, om man säger.
Det finns begränsningar.
Ja, det, vi vet om det. Mm. Och det händer att vi hade faktiskt nyligen en sån uppdatering som vi gjorde. Det kom in en kund och jag minns inte vilken Patek, men jag hade skrivit att det fanns viklås, fast det var inte viklås, utan det var ett originalspänne. Men ändrade direkt, men det är ingen konstighet.
Exakt.
Bara, det vart fel.
Mm. Mm.
Så länge det är sådana där saker som går liksom att fixa till, det är ju bara att göra. Sen jobb är ju också att lösa liksom saker och ting.
Mm.
Vi går inte med på vad som helst.
Nej,
men om det är som den kritiken som vi får är korrekt, då är det klart att vi tar åt oss.
Ja, i det här handlar det mer om att man tillför mer information. Det kan vara information som kanske inte är alltid lätt att hitta. Så är det någon som har grävt ner sig en specifik klocka eller en referens eller liknande. Och såklart har den djupaste kunskapen. Och att man då kan få hjälp även av de som är där som kunder eller potentiella köpare.
Om vi tycker att det de har att komma med är relevant. Och vi,
exakt.
Vi styrs ju inte av våra liksom, kunder.
Nej.
På något sätt egentligen. Men om det kommer information som vi tycker är relevant och vi tycker vi kan använda, då är det klart att vi skulle göra det. Inga konstigheter alls.
Då, nog snicksnackat. Nu tar vi fram godispåsen tycker jag och tittar lite på våra favoriter. Ska vi börja med dig, Georgios? Du är ju ändå den store, du är ytterst ansvarig för att ha valt ut det här. Så att du kan väl börja med och vilka är dina 5 eller 6 eller 10 absoluta favoriter?
Ska jag börja? Jag trodde jag skulle sluta. All right. Jag har ju mitt anteckningsblock där med auktionsnummer, så jag inte glömmer bort dem.
Klockorna
minns jag ju såklart, men det är inte alltid jag kommer ihåg vilka auktionsnummer. Men absolut, jag har valt 6 faktiskt. 6 klockor. Och om vi tar dem i auktionsordning så är det auktionsnummer 4 då, som är en vit 1680 med Tiffany på tavlan.
Jag visste att du skulle välja den.
Ja.
Ja. Kul.
Varför visste du det?
Jag kände det på mig bara. Det kändes som en sån här Georgios-klocka på något vis.
Aha.
Jag kan inte riktigt förklara varför.
Nej.
Men berätta om den, för den har du varit ganska, om jag har förstått saken rätt, ganska involverad i att plocka fram mer info om.
Absolut. Ja, det har jag. Och det finns, den blev en favorit. Dels för jag tycker det är lite relevant också med Tiffany och allt vad som har hänt nu. Alltså att det är lite mer på tapeten om man säger. Men jag har aldrig ägt en Submariner någonsin. Och jag har ägt Rolex. Så det är inte så att jag är en Submariner person sådär. Men just de här plexiglas, sabbarna, sidwellers, GMT. Jag är ju väldigt förtjust i den tiden så att säga. Den generationen 70-tals Rolex, sport Rolex. Så den som lämnade in den hade inte en aning om. Han visste att det var en Rolex liksom. Att det var en gammal sab. Men det var ungefär så. En gammal sab som han hade fått ärva av sin pappa. Och jag såg ju direkt att det här var ju inte bara en vanlig 680 är ju kul liksom. Men här...
det säger väl
coolt. Ja, det är en cool klocka liksom. Men det var ju det här Tiffany. Så direkt så bara, det här är ju en sån här, vet du vad det är? Nej, jag har ingen aning.
Jag flikar in en grej, bara en fråga, för jag vet inte. De här Tiffany-klockorna och Tiffany-tavlorna på Rolex, det är väl inte så vanligt att de sitter på subbar?
Nej, men de sitter lite olika. Så det finns både subbar och det finns allt möjligt.
Jag tycker det känns som en sån här date just feature. Men det finns
liksom... med 16-800 och 16... alltså senare också. Alltså man började ju sent 50-tal med att trycka de här tavlorna. Och det höll på ända fram till 1990. Och det var ju alltså urtavlor som de hade rätten att trycka sina egna texter. Och det är också därför texterna, alltså själva trycken, är alltså inte gjord av Rolex, utan det är gjord av Tiffany-butiken då, som har sålt klockan. Och det är därför de varierar också i tryck. Det är inte samma tryck som resten av texten. Och det ibland är det lite kladdigt, och ibland är det liksom inte kladdigt, det är skarpt. Så det kan variera enormt. Men det är under den här tiden som det här tilläts. Utan därefter så sattes Rolex stopp för det här. Det var ju ingenting som de har ju, de vill liksom ha kontrollen för all tillverkning, all process. Och därför så, men det var ju inte bara Tiffany som har liksom en dubbelsignerad urtavla, utan det finns andra varumärken som har gjort det också genom tiderna.
Men, Dominus,
pizza. Ja, Cartier till exempel. Det är ändå, de gör ändå klockor och gjorde klockor i många år. Kan stå Cartier på en Rolex. Mm. Så det är lite häftigt. Så att allt det här som är lite udda och samlarna som är så nördiga och älskar liksom en massa nördigheter och sådär, så gör ju de här klockorna ännu mer speciella. Det är det jag gillar. Men tillbaka till historien. Under diskussionen så vill jag veta mer och undrade hur hans pappa hade. Visste du liksom, vad vet du om din pappa? För det är ingen cert till den. Så det är ju svårt, då kan vi inte liksom se att den faktiskt är såld via en Tiffany återförsäljare. Och det visade sig att hans pappa, han jobbade med att importera bilar från USA. Så han reste mycket till USA. Och det kändes ju ganska bra liksom, att få den bekräftelsen någonstans. Sen är det också så att jag har via mina återförsäljarkontakter fått information om att den har varit på fabrik och där har den liksom passerat och det här har inte flaggats där. Så att det finns en sån aspekt också. Men man kan aldrig vara 100% säker att det här liksom inte har kommit till i efterhand. Men jag känner mig väldigt trygg och det är därför den är med på den här auktionen, att det här är en korrekt Tiffany-signerad urtavla.
Väldigt cool. Den är jättecool.
Mm. Håller med.
Det blir väldigt mycket text på en 1680.
Alltså den har ju, som är...
Ja, ja. Den har ju den fyra rader text. Exakt. Från början. Och så ytterligare med Tiffany. Det blir som en hel uppsats där i mitten. Det är roligt.
Ja. Mm.
Är det lite halva grejer också med Vinter Rolex? Det sitter väl i texten på tavlan?
Ja, visst är det.
Nej, jag vet inte.
Ja, eller färgen på texten på vissa modeller. Så. Ja.
Vad har vi mer då?
Ja, auktionsnummer 22. Daniel Roth. En mycket speciell klocka av en mycket speciell urmakare.
Som... Det är lite udda märke.
Verkligen. Och en av vår tid kanske... I alla fall en av vår tids främsta urmakare som fortfarande lever och som startade sitt egna märke i slutet på 80-talet och hade det fram till 2000, tror jag det var, innan han då sålde till Bulgari. Och det här är ju en klocka som är slutet av den tiden. Väldigt karaktäristisk design också med den här dubbel ellipsformade boetten. Han har verkligen, det är i klockvärlden att liksom designa någonting helt nytt på något sätt. Hitta liksom en egen, det kan inte vara lätt. Det förstår nog vem som helst. Och att göra det på det här sättet och nischa in sig liksom, det tycker jag är häftigt. Och det kanske inte har varit en klocka jag går omkring och tänker på så, men när vi väl fick in den och fixerade den, då har den växt enormt. Jag tycker den är ashäftig faktiskt, med, speciellt med den här också. Man måste börja se alla detaljer så. Den randiga urtavlan, de speciella visarna, poetten nämnde jag precis. Det är en häftig klocka alltså. Och märket existerar ju inte på det här sättet längre. Han jobbar ju, han har ju ett annat märke nu, men den heter, han har ju sålt sitt namn så att säga. Så att du får inte använda det igen på samma sätt. Så att jag, det finns många saker där som gör den här otroligt snygg, häftig och intressant klocka på den här kommen.
Det känns som den är väldigt populär också. Det är många som har varit inne och bjuda på den redan. Så att den ligger ju väldigt bra till på det sättet. Spännande.
Verkligen.
Och nästa då?
Nästa är auktionsnummer 54. Lite otippat faktiskt. En Omega Constellation. Det var en sån här klassisk pipan. Som har... Och jag vill lyfta fram den av flera anledningar. Dels för att när jag fick in den och provade den på min handled så tyckte jag att den satt otroligt bra. Den har ju en sån här tropical dial. Det vill säga en urtavla som var svart från början. Men av olika anledningar så har den ändrat färgen. Går lite grann i brunt. Och beroende på hur ljuset träffar tavlan så skiftar den liksom olika mycket. Och på olika ställen också urtavlan. Det tycker ju samlarna och också jag... riktigt häftigt när det där sker. Det som också har hänt med den här klockan är att den har varit sannolikt på fabrik och servats, och där har man också bytt ut hela boetten. Så boetten är alltså ny. Och det är ju någonting som samlarna oftast inte gillar. Man vill ju gärna ha allting original. Och det tycker jag är tråkigt ibland, för det finns många sådana klockor som inte är korrekta. Och ibland så tittar man förbi de här. Och det är olika saker som påverkar olika mycket. Här tycker jag, det är klart att om den här hade haft varit lika fin med originalboetten så skulle den vara värd mer. Men man kanske inte ska se förbi den heller. Beroende på vilket pris man får ge för den. Så det är klart att den inte har samma värde som om den hade varit i originalutförande. Men det är en boett som av... Det har ju hänt någonting här. Och nu har man valt att byta ut den. Och nu är det som det är. Den har fortfarande en väldigt charmig urtavla. Mm. Och varför ska någon liksom välja förbi den här? Jag diggar den och jag skulle lätt kunna tänka mig att bära den. Och allting handlar inte om att det måste vara på ett visst sätt. Så länge det är originaldelar. Så därför det tycker jag, jag vill lyfta fram den också av den anledningen.
Jag måste nästan flika in lite fråga till dig, Fredrik. Mm. Just det med utbytesboetter eller svetsade boetter som börjar bli vanligare på Rolex. Eller vanligare, men det dyker upp på vinter Rolex. Liksom, för Rolex-samlare så är väl det... Alltså hur resonerar man där?
Det kanske är lika mycket... Lika fel för alla märken och alla samlare, men att just, det finns många som har så starka åsikter om Rolex, så där känns det verkligen som tabu lite grann att ta en utbytesboett. Eller det kan kännas, jag kan väl på något sätt tycka att en utbytesboett känns mer ärligt än en sån här hopplockad klocka, när man har tagit en trasig klocka, slagit ihop med en annan trasig klocka, kanske en tredje, för att få en hel. Men samtidigt så för mig så är det ju att det är att allt är korrekt, att det är Rolex-delar i en Rolex-klocka eller Omega-delar i en Omega-klocka, det är nog det absolut viktigaste.
Och det håller jag med om, och inget annat är egentligen ett alternativ.
Nej.
Utan det finns liksom, då är det totalt ointressant. Ja. Men att det finns många sådana klockor på marknaden, och att man liksom, så länge det kan, som sagt, någonting har pajat, någonting har varit trasigt och någon har valt att göra på det här sättet, så länge det är gjort på korrekt sätt. Man kan ju liksom inte gå tillbaka till tiden och hitta den här rätta boetten kanske. Man kan ju, som du sa, man bygger ihop den och hittar gamla grejer och sådär. Men nu är den liksom ärlig på det sättet. Och,
en hopbyggd klocka är ju något helt annat.
Men jag vill också poängtera här, jag nämnde också priset. Vi pratar Rolex nu, vi pratar inte 10 och 20, kanske 30 000 kronor. Det gör vi inte.
Nej.
Men det är vad den här klockan kommer gå för.
Kan man inte få köpa en Datejust? Kan man inte köpa en Datejust för 15 000 längre?
Ja. Det är väl det som jag tycker också så att säga, har med saken att göra här. Ja. Att det är inga enorma summor. Alltså det här, därför tycker jag det är viktigt att ta fram den här klockan. Den är otroligt charmig. Och som sagt, den kommer inte gå för några Rolex-priser. Utan
den är ju väldigt fin.
Ja, exakt. Alltså
jag gillar den också.
Exakt. Och tavlan är från tiden. Så att...
Gud, det är bra att köpa någon.
Jag tycker det. Nummer 77, det är faktiskt min absoluta favorit på auktionen. Det är den jag hade tagit med mig hem. 3970. Det är alltså en Patek Philippe Perpetual Calendar. Ersätter den till den legendariska 2499 som ni ju har koll på. Det är ju en referens som gjordes i ganska många år, men inte så många exemplar. Jag tror det är 300 någonting, om du ihåg exakt. Och den här ersätter ju den här någonstans mitten på 80-talet. Och den är ju liksom, det finns ju otroligt många likheter, samma layout. Och för mig är det här utseendet på en Patek, det är Patek för mig. Alla har ju sin bild av ett märke. För mig är det här liksom det ultimata. Det är vad jag tycker. Men priset är ju inte som en 2499. Självklart för att den har gjort sig många fler exemplar. Och det har ju inte, men jag tycker ändå, jämfört med andra Patek-modeller, så har ju den här liksom prisnivåerna hållit sig ganska stabila. Vad jag vill säga är att jämfört med vad du får och vad den representerar, så är det fortfarande en väldigt prisvärd, om man nu får säga så, Patek. Och hade jag haft pengarna så hade jag ju lätt gått in i en budgivning på den här. För jag tycker den är värd betydligt mer än vad marknaden har sett att den är under en ganska lång tid.
Kan du säga, det här var en av, fanns ju på min lista också ska jag känna. Kan du säga någonting om det här specifika objektet?
Mm. Det finns ju fyra olika generationer av den här. Och den här är ju den här sista som då... det finns, man kan nörda in på de här olika generationerna då. De är ju olika intressanta och sådär. Men den här är ju levererad 1992, stämmer det?
Mm, jag tycker jag såg det, ja.
Vi har utdrag ur arkiv och utdraget är beställt av en grekisk man. På baksidan av gravyren så är det ett grekiskt efternamn.
Det är det här jag vill komma till. Åh, jag är glad nu. Ja.
Den här informationen kan jag liksom inte bekräfta, men det finns liksom inget skriftligt som vi har liksom, när vi använder oss av proveniens, när någon kan styrka det här. Men det är inte den personen som har lämnat in den.
Nej.
Det är den personen har köpt den från den som har, så att säga, lämnat de här uppgifterna, eller då har jag fått det här utdraget då. Mm. Och där så är det då, sägs det då att det här är någon militär i Grekland då, som ska ha fått den här för någonting.
Okej.
Okay. Ja. Men jag har försökt kolla upp det här namnet, det har inte lett mig.
Jag har ju nämligen googlat på namnet.
Ja.
Och jag tror ju då att allt som finns på internet stämmer. Så enligt mig så är det en grekisk boxare.
Pugilist, Fredrik. Det har vi pratat om innan.
Nej, det kan inte vara det.
Pugilist.
Som boxare.
Men hur gammal är han?
Ja, men jag vågar inte säga gammal han är. Jag tänker att gravyren kanske inte måste tillkommit samma år som den är köpt, utan den kan ha kommit senare. Det här är en boxare som heter Mike. Du får hjälpa mig. Arnautis heter.
Precis, jag hittade ju det där också. Det bara det kändes...
Nej, du är inte riktigt över
det. Nej,
och det är bra. Vi kan inte säga att det här är sant. Då, men jag gillar de här lite... när det blir som en liten saga omkring själva klockan. Ja. Och det här är en professionell boxare i lätt vältevikt. Som
han är typ
i
min ålder, eller hur? Ja, han född på 70-talet.
Ja, det kan jag tänka mig. Han var nog på sitt peak här i början på 2000-talet. Och har gått... Nu måste jag slå upp här. Han har gått 40 matcher. Han har 26 vinster. 13 på knockout.
Han är stor i Grekland. Jag känner till han. Mina föräldrar kommer därifrån. Så jag har ju en koppling till Grekland. Jag stötte på det där också. Men det var inte...
Nej, men det är bra.
Jag tror inte att... Alltså, jag vet ju inte. Det här är ju jag har ju fått höra det här av den som har lämnat in den här. Och det är ju inte... jag kan ju säga att det är en svensk person liksom, som i sin tur har köpt den någon annanstans.
Mm. Och sen men är det här lite breaking? Att det kan vara en grekisk militär, men det kan också vara en grekisk pugilist.
Ja,
alltså absolut. Det är ändå ganska viktigt här nu att vi säljer inte den här med någon som helst proveniens. Mm. Och det här, vi har inte ens fotat beställningen av, för det är alltså ett papper med, när du beställer ett utdrag ur arkiv så får du med, när du får utdraget, ett papper på vem det är som har beställt den, och den som har beställt den är en grekisk adress, ett grekiskt namn. Det är inte han, det är inte Mike då, det är en annan, det är en annan. Ja. Bara. Och med den här gravyren på baksidan bekräftar ju, tycker jag, lite grann att den här är den har sålts i Grekland, eller det finns ett förflutet i Grekland. That's it. Och Patek, de ger ju inte, lämnar ju inte ut om någonting om den här är såld, och vi har ju inget cert heller. Så vi kan se var den står, så att säga.
Oavsett så är det ju kul, därför att det ger ju en ytterligare dimension till klockan. Alltså just det här lite mystiken runt. Det är precis det här som du och jag brukar prata om, Fredrik, att vi gillar.
Ja, det drömska i det.
Du ser nästan lite så här uppspelt.
Ja. Jag tänker, jag har ju googlat bilder på boxaren och så här, tänker jag ska se honom mer. Nu står han ju alltid i ringen liksom, i sina bilder, så man ser aldrig några klockor på honom. Men, så jag tycker sånt är roligt, men jag måste erkänna det.
Vad vi nog kan vara överens om, oavsett vad den här historien som ingen av oss kan bekräfta, det är ju att den här gravyren i alla fall inte förstör.
Sant. Det är exakt, den bygger någonting. Den ger ett extra värde. Det håller jag helt med om.
Ja, den förstör i alla fall inte.
Nej, ja.
I alla fall inte för mig och uppenbarligen inte för dig.
Nej.
Tänker du? Hade du hellre velat haft den här utan gravyr?
Nu satte ni dit mig. Ja.
Ja, men det är ändå intressant. Då var vi inte alla överens.
Men jag är ju, klockan jag på mig idag till exempel, en Hoyer. Gammal vintage Hoyer från 66. Jag tycker att det är jättejobbigt att det är ett hirschband på. För mig känns det som att det är helt så här, skulle jag kunna gå omkring med en Steinhardt. Jag vill ha ett Hoyer-band. Jag är otroligt...
Jo, men det är det som är så kul också med det här. Det finns liksom ingen rätt, det finns inget fel.
Nej, men det gör inte, utan det, verkligen.
Alla har liksom sin idé om någonting. Det är det som är viktigt.
Nej, för att, så att min poäng är lite... Jag gillar verkligen när det är så här helt orört. Så. Mm. Och jag gör absolut ingen värdering av liksom andras känsla av vad det är de gillar. Utan bara själv tycker jag att det är skitmysigt när det är orört. Sen kan jag acceptera ibland klockor som jag själv har också, att de inte är 100% precis som det var när de lämnade fabriken. Men så här, bara jag vet det liksom, och vet vad det är som inte kanske är korrekt, så kan jag liksom... Men klockor som inte är 100% tenderar inte att stanna i min klocklåda. Har jag lärt mig efterhand. Det är alltid någonting som skaver lite. Så, sen kan jag tycka, jag håller helt med Fredrik och dig också, med att den här gravyren på den här klockan gör att den blir mycket mer roligare och spännande att prata om. Inte att äga för mig. Så det skulle inte addera någonting. Lyckligtvis är den ändå helt utanför min price range. Så att
det är tur bara, att det är den för mig också.
Men det blir bara teoretiskt. Men liksom, ja.
Ja, nu har vi pratat hela podden här. Då har vi nästa då, auktionsnummer 80. Jag har valt faktiskt en 5712. Nu pratar vi lite grann om att vi har många patekker på den här auktionen. Och varför jag valde just 5712 är för att jag tycker att jämfört med 5711, som vi har tre av, så får ju fler funktioner. Du har ju reservtid och du har månfas utöver då. De funktionerna som du får i 5711. Ungefär samma prisrange. Nu är det ju mycket som händer på marknaden med priserna på de här klockorna. Men det är ändå i förhållande till ungefär samma pengar. Så det kan skilja lite grann. Men det är fortfarande miljonen plus. Så därför så tycker jag det är kul att välja ut någon modern klassiker. Och vi har ganska många på den här auktionen. Och då tyckte jag att just den hade kunnat varit någon Rolex sportmodell också. Men nu valde jag den här av den anledningen.
Ja, du har en till.
Dags för ditt sjätte val då, Julius.
Ja, och mitt sjätte val och sista val är auktionsnummer 103. Är en Daydate 18238. Och det är ju...
Det kände jag också på mig.
Ja, okej. Okay. Då ska jag fråga nu varför...
Nej, absolut inte något negativt, utan bara för att jag vet att du gillar Date Just.
Fan, du känner mig för bra.
Ja, jag tror det.
Ja, men vad kul, Denke, att du känner mig så bra. Det måste jag säga, det är fint. Nej, men vet du varför tror du jag valde den?
Nej, det vågar jag inte uttala om.
Nej, men den är ju sjukt fin.
Ja.
Jag är inte liksom... Date för mig... Jag har aldrig varit jätteförtjust i presidentlänken. Jag säger som det. Jag har alltid gillat jubileelänken mer. Så skulle jag köpa...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En guld, elegant Rolex-klocka med länk, så skulle jag faktiskt föredra en Datejust med jubileelänk. Alla gånger före en Day-Date med presidentlänk. Det är min personliga. Men varför jag valde just den här, trots att det liksom inte är min typ av klocka, om man säger så, det är för att den är sjukt fin. Alltså, har den som köpte den här på Nymansur, men det var inte Nymansur utan det var Douglas Krook, 1990 köpte någon den och tog väl på sig den och promenerade hem. Och sen så, that's about it.
Mm.
Och det är det som jag tycker är så himla häftigt. Så, för så många år sedan, att, någon, att man kan hitta en klocka, gammal referens, som är i princip oanvänd. Det är ju ashäftigt.
Det är häftigt. Min känsla är att det är vanligare när det gäller guldklockor. Att det, mm, det är inte vardagsklockan, yep, det är finklockan. Yep. Och då hamnar den lättare i lådan när som dras bort.
Ja. Mm. Ah, det är det som är så kul också, tycker jag. Att ibland så kan man bara se en klocka som man gillar bara för att den är så jävla fin. Helt enkelt. Mm. Inget mer. Det behöver inte vara så mycket mer. Mm. Man bara tycker att den är vacker.
Får jag fråga en fråga när det gäller Day-Date generellt? Kanske till er båda. Vilket språk skulle ni föredra på dagskivan? För det här tycker jag är lite roligt. Det är ju, ibland ser man ju svenska, men oftast är det engelska. Ibland är det lite spanska och lite tyska, kanske sådär.
Jag är ju seiko-fantast, jag säger Kanji.
Ja, det hade gjort jättekult faktiskt. Ja. Ja. Man fattar ju ingenting. Det är helt dagvild.
Nej, precis, då. Ja. Man är helt off.
Ja.
Jag hade faktiskt, jag har aldrig tänkt på det.
Mm.
I och med det jag sa innan, att jag gärna skulle ta en date just.
Ja.
Men om det skulle vara så, så skulle det språket som var, jag skulle önska att det var något annat språk än något jag kan prata, så att säga. Och då hade jag försökt lära mig de veckodagarna, vilket hade gett mig något nytt. Så det spelar faktiskt ingen roll. Så länge det inte är engelska eller svenska då, eller grekiska.
Ja, just det. Jag vet faktiskt inte. Jag kan tycka det är coolt med kanske så italienska eller spanska, som jag förstår, men det är inte engelska. Men kanske jag ska sträcka mig lite längre, så där. Finska eller någonting, bara för att...
Inte.
Det hade varit jättegott. Finska skulle du ha.
Nej, men jag umgicks väldigt mycket med två finska
killar. Av alla språk.
Ja, men det förstår man ju inte. Ja, och det är olika ord.
Nej, jag kan säga massor med grejer på finska, just för att jag umgicks med två finnar under mina unga år.
Kan du alla veckodagar på finska?
Det kan jag inte, och det var det som jag skulle kunna lägga till liksom, i det jag brukar säga.
Jag kan ingenting. Jag kan bara fula ord.
Lisa Lölue. Det är ju det, man kastar mer vatten i bastun.
Ja, just det.
Det är Lisa Lölue. Det är jättesvårt att säga. Det tog en otroligt lång tid.
Jag tycker det är kul att de har ett ord för något som vi kallar bara för kasta vatten i bastun.
Ja. Lopeta heita solokexia.
Kasta vatten på bastun kan ju dessutom innebära så många olika saker.
Ja, det är faktiskt sant. Men det här är vatten.
Nej, men så är det.
Mm. Snyggt. Bra språkkurs. Ja, då har vi nått hela vägen med din lista. Bra
lista. Kitos.
Kitos. Perfekt. Ja.
Ska vi ta Fredriks favoriter?
Ja, gärna. Jag har några ju tagna redan, som bokstavklockan och så vidare. Men jag har en som jag tycker är jättespännande, och det är nummer 52. En Datejust med trätavla. Och som är lite ovanlig eftersom den är i stål. Och det jag har sett tidigare är ju i ädelmetall och trätavla. Men just i stål har jag inte sett tidigare. Även om jag förstår att det finns. Berätta lite om den.
Ja, vad ska jag säga? Det är väl intressant med certifikatet som har dels en landskod- som ju är 100, om man kan läsa av det, så är det Tyskland. Nu var den här såld 1982. Och vi har också en hel del kinesisk text på certet. Och det är, jag har ju kollat upp då, då är det så att säga tax-free text. Så att någon har köpt den i Tyskland och tagit med sig den till Kina. Så mycket kan läsa av det egentligen. Sen vet jag att du har nördat vidare där. Och du får jättegärna berätta.
Nej, det som man kan se är att det finns, referensnumret finns intryckt även i baklocket.
Du menar serienumret?
Serienumret, tack. Serienumret finns där och referensnumret.
Ja, men precis.
Eller det var 16 000.
Det är ju, boettnumret är ju... är ju alltid med. Ah. Och boettnumret är ibland också referensnumret. Så det är egentligen det som är unikt, det är ju att serienumret.
Just det.
Ungefär som en Sea-Dweller 1675. Beroende på om den är en senare röd Sea-Dweller, då är hela serienumret. Om det är en tidig så är det bara de tre sista siffrorna från serienumret. Så det finns ju såna här olikheter på vissa modeller. Inte på Datejust, så du är ju helt rätt i att... så där gör man ju inte på Datejust i vanliga fall. Nej. Utan det är ju någonting annat här.
Ja. Jag tycker den här klockan är väldigt spännande. Och jag har hört många som tycker den är spännande. Så att, den ska bli kul att följa på själva auktionen. Min nästa, om jag tittar vidare. Då har jag valt en klocka som är en Patek. Men en väldigt, väldigt gammal Patek. En som är från 1990. Och jag kan tycka att det är så häftigt att den är över 100 år gammal och slåss liksom med de andra moderna klockorna. Den här var ju liksom, har ju levt en mansålder innan man ens var producerad. Så sådana saker kan jag tycka är jättehäftigt.
Det är faktiskt väldigt ballt.
Ja. Jag håller med.
Som gamla klockor.
Jag håller med. Det är därför den är med också.
Kan inte du förklara, vad heter den här klockan? Den här modellen av klockan? Jag kan inte ens uttala vad det...
Alltså Tonneau, som vi har döpt och kallar den. Det är inte så att Patek kallar den. Alltså att den har ett namn, till exempel som Rolex GMT. Är ju GMT Master, är ju namnet. Liksom, utan att det här, den har något sånt namn. Utan Tonneau är ju, betyder på franska tunna. Som är tunnformad boett. Mm. Så det är någonting som vi, säger jag, alltså samlarna har döpt den till, så att den ser ut som en tunna. Då tror jag inte det fanns något namn så, utan det var ju ett tidigt armbandsur. Det claimas ju vem som var först, och det vet jag inte riktigt vem som var först. Jag tror inte att någon som vet egentligen. Det är många som hävdar att att Denke har en idé om vem som var först.
Jag har ju skrivit böcker om det här.
Men
jag sitter och spekulerar helt ohyggligt.
Men kan du hålla med om att ha ett armbandsur som faktiskt var gjort som ett armbandsur redan 1919 är sjukt tidigt?
Det är otroligt tidigt, faktiskt. Sen, för att det finns ju liksom ingen så här... Vad jag vet så finns det inget så här konkret, solklart bevis på att då kom armbandsuret. För män då, till exempel. Sen finns det liksom, vad gäller armbandsur för kvinnor, det är ju mer som smycken, och det finns ju väldigt långt tillbaka. Det finns ju till och med som hävdar att någon av de här Elisabeth-drottningarna i Storbritannien körde någon sorts smyckesarmbandsur.
Eller Marie Antoinette.
Ja, alltså innan Marie Antoinette.
Till och med det?
Ja, jag tror att det finns någon sån här oljemålning faktiskt på... Någon målning på någon av de här Elisabeth-drottningarna. Okej, det här egentligen. Men där man redan på liksom 1600-talet någon gång har någon sorts liksom, armbandsur.
Alltså ett fickur som är...
Som ett smycke.
Det är tillverkat liksom, som ett armbandsur, okej. Okay.
Mm. Väldigt tidigt. Kanske inte 1600-talet, men 1700-talet. Typ, någonstans där.
Det är ju häftigt ämne.
Men sen så här herruren, det är ju mycket, mycket mer liksom höjt i dunkel. Det finns ju lite exempel på franska marinen som hade på sig någon sorts... Jag tror att det var Belleross, var det ju inte. Det var något annat franskt märke. Något annat märke. Belleross redan på 1850-talet. Nej, men det finns lite exempel från historien på hur man har liksom experimenterat med armbandsur och sådär.
Men du som har skrivit om det här och gjort det mycket research, liksom men man kan väl vara överens om att herrurets historia kommer ju väldigt mycket med krigen.
Verkligen. Det börjar väl någonstans där på 1900-talet. Men det man ofta inte pratar om, det är ju faktiskt det här med att att det ansågs lite omanligt att ha armbandsur. För att armbandsur såg som en grej för kvinnor. Mm. Det var som ett smycke. Och då, sen är det mycket mer praktiskt än ett fickur. Så att någonstans där liksom fram till 30, 40, 50-talet någon gång så var det ju fortfarande så att de flesta tyckte att det är riktigt karska och fickur. Mm. Och det kan man ju också se. Min egen spekulation kring det är väl att marknadsföringen av armbandsur som kom ganska hårt på liksom 30, 40 och 50-talet är ju kanske just för att faktiskt få, man etablerar en helt ny vana under den tiden. Mm. Att gå från att använda fickur när rovan till att börja ha klockan på armen istället. Så att 1919 är väldigt tidigt, väldigt coolt. Bara det är ju liksom värt att lägga bud på den här fantastiska pjäs.
Mm. Och jag vill också lägga till här, så har ni ju, eller om det inte är ni, kanske ägaren tagit fram ett extrakt från arkivet också, från Patek. Och
där det, man kan se, det är vi som har tagit fram.
Det är ni som har tagit fram det, kul. Mm. Man kan se datumet och att var den är såld och så vidare, gissat det är. Och det är ju också väldigt häftigt att man har i arkivet 100 år senare.
Min slamkrypa-fråga, det blir ju faktiskt så här. Är den egentligen ett damur?
Det var faktiskt det jag tänkte på hela tiden nu när du pratade. Var det faktiskt vem man var lämpad för? Det framgår ju inte i arkiven. Men det som framgår i arkiven, som jag tyckte var viktigt, det var ju att den här faktiskt... Det var därför som jag sa att vi beställde det här. Det fanns inte innan, utan det här var en klocka som hade fått ärvas. Och sen dök den upp och skulle säljas. Och då var det viktigt för mig, och precis som det med alla klockor, att när det finns information man kan få som är dokumenterat någonstans, då behöver det komma fram. Det får inte vara en gissning. Och här, till exempel om det var en Rolex som vi pratade om, Tiffany innan, och jag sa att jag känner mig trygg i den, och det är för att jag har tagit det så långt jag kan ta det. Jag kan förklara det för någon annan. Det finns ingen dokumentation att få från Rolex. Men vad du kan få från Rolex är att de flaggar den om den inte stämmer, och det är ju att de tar den eller förstör den eller vad de gör för den. Medans här finns ju möjlighet att få den bekräftad att det faktiskt är levererad med den här boettnumret och det här serienumret. Och det gör de baserat på bilder som jag har tagit, eller vi har tagit. Det är inte jag som har tagit den personen.
Det man kan säga också om det här med dam eller herrur, det är ju faktiskt att om det hade varit ett damur från Patek från 1919, så hade den sannolikt inte sett ut som den gör. Då hade den sett ut mycket, mycket mer som ett smycke. Till exempel som det den smyckespaketpateken som du hade förut, just det. Fredrik, som också finns i boken 12 klockor. Den är ju mycket uppenbarligen ett damsmycke. Mm. Den här klockan är ju mer liksom unisex. Plus att det spelar någon roll egentligen.
Nej, jag tycker inte det.
Det är en skithäftig klocka, och har man liksom rätt arm och rätt stil för det, så spelar det ingen roll om man är kille eller tjej eller icke-binär eller vad man nu väljer att definiera sig som. Mm.
Snyggt. Ja. Ja, men det är, ja, kul klocka. Och jag har egentligen bara en till på min lista innan den är klar. Och det är en som jag har trånat efter ganska länge själv. Det är en Rolex Daytona 16520, en Zenith Daytona. Och jag tycker att den här ser fin ut. Jag kan den inte jättebra, den referensen. Jag vet att beroende på vilket år eller vilken bokstav de har i serienumret, så är de lite olika. Men jag tycker att den får lite de här bruna som Patrizi subdials. Och det tilltalar mig. Jag gillar dem. Fin. Jättefin.
Jättecool.
Ja. Tänkte du på också hur jag har döpt den?
Nej, måste kolla. Vad har ni döpt den till då?
Tritinova.
Ja, det tänkte jag på. Mm. Var det för någonting var bytt? Var visarna bytt eller var det bara...
Nej.
Säg,
berätta. Enligt det så ska ingenting vara bytt. Nej, utan det här är ju slutet 90-tal. Jag minns inte om det var 98 eller 99. Mm. Det får vi kolla upp. Mm. Men slutet 90-tal, och du vet ju vad som hände då. Mm. Vi går från tritium till luminova. Och de här tavlorna som redan är tyckta med tritium, alltså själva tritiumet har inte pålagt. Tritiumet är ju lysmassan. Ja. Så man går från en annan lysmassa, från tritium till luminova, som har olika typer av... De fungerar på olika sätt. Mm. Då är tavlorna alltså redan tryckta, men ingen lysmassa är pålagd. Mm. Man går över då till luminova, och man har kvar de här tavlorna, så har man alltså valt att lägga luminova på en tavla som är markerad att den ska ha tritium.
Ah...
Där har du skiftet, det som då... Vi har faktiskt en klocka till, en Explorer, som också är en Tritinova. Och det här är någonting som har, det här är mycket intressant för att jag har sett ganska många sådana klockor och det var inte jättelänge sedan. Det är ändå några år sedan som jag har uppmärksammat de här där jag undrat om vad det var för någonting. Men nu känner jag mig, sen en tid så känner jag mig väldigt säker att det här är, och det är ett begrepp också, det är inte jag som har hittat på det här med Tritinova.
Nej.
Utan det är ett begrepp och att just när de är i skarven så är det
Tritiumtavla med Luminova.
Exakt.
Från fabriken Luminova.
Yes.
Jätteintressant. När det gäller en Daytona så är inte det så jätteviktigt för mig med lysmassa. Det är så lite lysmassa. Mm. Det är andra saker som är viktigare.
Ja, exakt.
Hade det varit en Submariner eller Sidweller eller någonting med mycket lysmassa på tavlan, då hade det betytt väldigt mycket för mig. Då hade det varit avgörande. Men i det här fallet så, ja, det är ju faktiskt lite roligt att den är precis i skarven. Mm, fin klocka. Det var min sista av min lista.
Ja.
Så nu tänker jag,
är det jag kvar?
Släppa ordet till dig.
Ja.
Jag har inga Pateker och inga Rolex på min lista, utan nu är det lite, nu blir det nördalört. Jag har dels har faktiskt också valt ut den här nummer 22, Daniel Roth-klockan.
Vet du vad vi borde göra nästa gång?
Nej.
Vi borde gissa vem alla har valt för klockor.
Taget. Vilket kul idé.
Ja, bra.
Det gör vi. Lätt. Får jag dra min lista nu?
Förlåt. Jag förstår.
Daniel Roth, nummer 22. Vi har pratat om den, så jag behöver kanske inte prata mer om den. Sen så, nummer 93. En Omega Flightmaster. Det här är en sån här klocka som jag valde för att jag tycker bara att det är en sjukt cool modell. Jag älskar det här 70-talsbulket. Och den här är från ungefär 1970. Eller den är från 1970 snarare, tror jag till och med det står i auktionsbeskrivningen.
Ja, men den är utdrag ur arkiv så det står
ja, precis. Den är levererad till Sverige och också lite sånt där. Den här är bara cool, den är skithäftig. Det är en sån här klocka jag förstår det fortfarande inte varför inte de här 70-talssamlarna riktigt lyfter. Men de har ju ökat pris en del, men jag tror ju att det där kommer vara... Ja. Sanna mina ord, pojkar.
Den är ju sjukt fin också. Den det exemplaret är ju också sådär.
Det var lite det jag reagerade på också. Ja, det känns som att den har liksom precis rätt.
Det var nästan så att det var...
Det stämmer, det håller ihop liksom.
Precis.
Sen har jag ju tre till då, som är lite mer så här. Jag har lite mer att säga om dem. Först den här, en auktionsnummer 24, Lorenz Aquastar. Nördklockan nummer ett, tänker jag, på den här auktionen. Jag kommer säkert bli hängd för att jag pratar om den nu. Därför att den här vet jag att det är massor med andra klockintresserade som sitter och tänker så att den där ska vi ha. Den här är ju liksom, den här har ju allt det där som de som vi som gillar 60-talsmys coola klockor har. Alltså den har ju verkligen allt. Den är inte för stor, den är knappt 38. Den har manuellt verk, den har plexiglas, den har den här sköna skindiver-looken som är så i ropet. Ja, jag gillar den. Tavlan är jättefin. Den är liksom precis så där lagom skick liksom. Inte så här nos, men inte heller möglig. Ja, men där kan bli en riktig... Jag hoppas att den drar iväg och... Faktiskt.
Ja, jag håller med. Och Aquastar har ju ett helt eget språk också, utseende, som är väldigt tilltalande. Jag har alltid haft ett, liksom, när jag ser dem så reagerar jag och tycker att det är väldigt coolt.
Min nästa, det är en auktionsnummer 69. Det här är lite otippat, men det är en Omega Constellation, en Manhattan. Det är egentligen en, apropå det här med vi pratade om förut lite grann med dam och herrur, att den här kanske ligger liksom någonstans på gränsen mellan att vara, är det en dam i klockan?
Du glömde eller? Säga att den är i helguld.
Ja, jag tänkte komma till det.
Ah, förlåt. Att
den är helguld och den är dessutom urtavla med diamanter. Det,
just det.
Jag tycker det är skithäftigt. Från typ 85. Skulle kunna vara någonting som Gordon Gekko hade på sig, men det hade han inte det. Men jag tycker den är lite ball. Den har liksom en ganska fräck design på urtavlan och på vridringen runt med de här små, jag vet inte heter när det går ut, små hasplar nästan över.
De kallas för
bars.
Nej. Ribs. Vi pratar på wetten, eller hur?
Ja.
De har ett namn.
Så har de det?
Ja, de har ett namn. Klon. Klona.
Klor.
Klona.
Klor,
klona.
Precis. Ja, klona. Klart. Det är klart att det är klor. Mm. Det borde vi ju kunna räkna ut. Men den är liten. Det är en 32,5
yes.
ungefär. Men sagt, cool guldklocka, kvartsverk, 85. Har precis det där sköna, skön 80-talsfeeling. Det gillar jag. Det sitter bara helt tysta. Fredrik, det sitter bara ler och tycker att det är så här. Sen har vi faktiskt min favorit. Det här är min absoluta favorit. Jag har knappt vågat titta på liksom vad vi pratar om för pengar på den här klockan. Men det är auktions nummer 43. Ett fickur. IWC. Scarabeus. Jag kan inte uttala det. Det ska säkert uttalas så här Scarabeus eller något sånt där fräsigt. Men det här är en klocka. Det här är ett fickur som är designat och format av en kille som heter Ernst Fuchs. Och Ernst Fuchs är en riktig sköning. Han föddes i 1930 i Wien. Och han gick bort 2015 också i Wien. Han var en österrikisk, han var både konstnär och arkitekt och grafiker och musiker. Och det finns en massa sköna bilder på honom och han har en sån här fes på huvudet. Och han rörde sig lite grann i de här surrealistkretsarna. Eller han var väl någonstans, nu kommer säkert någon sån här konsthistoriker slå ner på mig för att jag inte är helt total korrekt här. Men man skulle kunna säga att han jobbade lite med, han var väl någon sorts surrealist fast mer av ett österrikiskt snitt. Och han gjorde en del grejer med Salvador Dalí och har förstått saken rätt och sådär. Men så har han också då formgett den här jäkligt häftiga fickuret. Fickuret är från ungefär 85. Det är helt i guld. Det har ankargång och så har det glasad innerboett. Jag tycker det är asgrymt.
Har inget glas heller för visarna som är ju väldigt speciella. Det är ju
jättespeciellt.
Ja, verkligen. Och designen är ju helt ja. Unikt. Och otroligt mycket guld också, ska sägas.
Ja,
och inte så gammalt.
Nej, 85.
Ja, exakt. Så att, i fickursvärlden så är ju det ett ganska nytt fickur.
Och jag tänkte faktiskt på det, att den är ju limiterad, men den är ändå limiterad till 2500 exemplar. Och det här är exemplar nummer 60. 2500 exemplar av ett helguldsfickur. Det är ganska stor liksom upplaga, om man ska säga. Men jag tänker att det här är ett sånt där ur som man kanske mer ska se som ett konstverk. Den absolut bästa säljpitchen för det här uret, om man får. Jag vågar prata om det här, för det är inte så många som kommer buda på det. Men det är att Ernst Fuchs, han var alltså en av huvudaktörerna inom någonting som kallades för den fantastiska realismens skola i Wien. Och är man det, då måste man ha ett fickur.
Wow, fan, jag är imponerad av allt där som du kommer, verkligen. Det är häftigt, men att klockor kan liksom skapa de här. Det här är ju jätteintressant och fascinerande, för det är inte så mycket annat som gör det egentligen.
Men jag tycker alltså, att det här
bara det här som du, den här entusiasmen som du pratar om.
Jag menar,
det är som ett konstverk som man kan ha med sig på något sätt liksom, och som också visar tiden. Det kan ju vara ett armbandsur på samma sätt också som ger den här.
Och jag tror faktiskt också att den här typen av ur, den landar ju liksom någonstans mellan, ska man säga, riktig konst och liksom formgivning och fickur. För det här är ju sjukt opraktiskt med ett sånt där. Ingen glas eller så. Det blir väldigt, det är knepigt att ha med sig. Men om någon mot förmodan som lyssnar på det här skulle få för sig att köpa det här fickuret, snälla använd det.
Ja, tänk om
det är skithäftigt. Det är aspalt.
Någon frågar om tiden om man tar fram det här. Mm. Tänk dig reaktionen på det.
Ja.
Vid busstationen.
Ja, precis. Precis. Nej, men det var mina. Jag har inga fler.
Nej. Ja. När går auktionen?
21 maj, och det är en lördag. Börjar klockan 1.
Mm.
Kör vi igång.
Kan man vara på plats?
Ja. Mm. Alla är välkomna.
Ja. Finns det en begränsning antal platser?
Nej, inte så här års, eller på säga. Men de är borta. Så, skönt, så många som får plats egentligen.
Mm. Fysisk begränsning, inget folkhälsoskäl?
Nej, ja, men precis. Det är väl så många som vi kommer att ha vakter och så. Så att vi får ju se till att folk också kan röra sig. Men jag vet inte, det ska bli spännande att se faktiskt. För nu har vi haft två år där vi överlag har haft kompensation just med på nätet, och det har funkat jättebra för oss att det har kunnat, men det är såklart tråkigare. Bra att auktionerna har kunnat fortsätta och gå bra, men tråkigt att inte har den här dynamiken i auktionssalen på samma sätt när man liksom vänder sig mer till nätet. Det är ju inte lika roligt. Så jag hoppas att vi får se flera som kommer och som vill bevittna auktionen och vara med liksom i hela processen. Det är ju jättehäftigt. Jag sitter ju som auktionsförrättare också, så att jag ser ju allt som händer. Det är ju, det är faktiskt häftigt. Det är svårt att förklara, men det är som att vara med i en film på något sätt. Mm, faktiskt.
Katalogen är ute. När kan man titta på klockorna och se?
Ja, bra fråga. 18 maj, en onsdag, då har vi visningen. Då öppnar visningen för första gången. Och vi öppnar ju klockan 10.
Just det.
Och vi stänger klockan 18. Och visningen kommer vara igång då från och med 18 på onsdag. Och fortsätter då torsdag, fredag. Under våra öppettider som jag nämnde. Och sen på lördag, då öppnar vi klockan 11. Då är det också visning fram till klockan 1. Och då börjar auktionen.
Och man kan följa den på plats och man kan följa online.
Korrekt.
För att runda av det här lite grann. Ska vi var och en sammanfatta varför vi tycker det är så jäkla kul med auktioner i en kort eller lång mening var?
Mm, får jag börja?
Jättegärna.
Jag tycker ju att det är kul att få gräva ner sig i klockor som man inte hade sprungit på annars. Att få lära sig mer om flera olika typer av klockor. Lite som vi har gjort idag när vi har lärt varandra och pratat om olika... Eller du har lärt oss framförallt, Jordos.
Nej.
Och det tycker jag är det absolut roligaste. Det finns många av de här klockorna jag aldrig hade sökt upp själv eller haft en chans att springa på i normalt. Så att, ja, på det här sättet är de här fina auktionerna jätteroliga.
Ja, bra sagt. Och jag håller med dig. Och jag tycker mycket som det du sa. Att hade de här klockorna inte kommit till oss så hade vi ju inte fått möjlighet att nörda och ta reda på en massa saker. Men för mig så är det ju väldigt mycket det sociala. Det vill säga att träffa säljare och köparna. Liksom vara med i hela processen är ju något som är helt fantastiskt. Och går inte att beskriva riktigt hur häftigt det känns liksom, att vara med. Det kan vara knepigt i början och det kommer någonstans på vägen och sen så händer det någonting. Och sen så, jag menar, det är folk på visningen, det är när vi tar bilderna. Den är väldigt mäktig process liksom, som sen tar slut och då finns det en historia där också. Hela den här biten är ju ashäftig att få vara med om.
Ja, jag håller med er båda två. Jag tycker också att det ger liksom en sån här skön dynamik tycker jag till klocksamlandet. För att det blir, man kan ju se på auktionen lite som så här, det är lite dramatik och det är lite, man får lite skön uppdatering på marknadspriser på klockor och man lär sig massa och man får höra folk skvallra lite om olika modeller och klockor. Det är lite så här smygspel. Och man får
Och så är det live. Jag kan tycka det om live, det. Det är som att se på en hockeymatch på riktigt. Ja. Det är där och då det sker. Ja. Sen när det är klubbat, då är det över. Ja. Då existerar inte det just då.
Det är lite som att gå på bonakom, fast det är utan fylla och slagsmål. Så det är lite mer civiliserat. Så kanske. Kan man säga.
Ja. Vad bra.
Ja, jag tyckte vi kan väl nästan wrap upp det så.
Absolut.
En bra klockaktion, det är som en bondaktion utan fylla och slagsboll. Jörgen, tack så jättemycket för att du ville komma hit.
Tack för att
du
kom
och berätta om auktionen och välja dina favoriter. Tack för att vi fick dela med oss av våra favoriter till dig också och få lite kommentarer på dem.
Ja, verkligen. Det var jättekul och intressant samtal den här gången. Roligare än vad vi brukar göra. Ja, men det var verkligen. Men vi var tre. Ja. Vi brukar vara två, så det var spännande.
Tack alla ni som lyssnat. Denk och Berns podcast är tillbaka igen. Sen.
Ja.
Tack, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.